vi har i alla fall alla möjligheter att reflektera dig i den fallet där. Och vi ber här att vi skulle förstå ditt ord idag. Att vi skulle bli uppbyggda här i tron. Att vi skulle uppleva förlåtelse. Och skulle, att vi också upplever att vi är faktiskt rättfärdiga inför dig. Vi kan stå upp omringade av nåd och barmhärtighet här. Och vi kan leva våra liv för dig, Jesus. Och vi behöver inte vara slavar under allting annat. Under detaljer och oro. Fåfänga. Utan vi kan leva inför dig, Jesus. Vi ber just nu att du välsignar ditt ord. Än en gång bygger upp oss här. Amen. Okej, igår så berättade jag kort innan att vi var på det här Swedish Battle Camp, den här stora anläggningen, och tusentals människor. Och vi kom dit 11:30, ungefär 11:45. Jag och Simon, min son, 6,5 år gammal. Tusentals människor, och vi var där till 8:45 på kvällen. Det är ganska lång tid. Faktiskt. Utomhus hela dagen. I ösregn. Och det finns ju inget dåligt väder. Det finns bara dåliga kläder. Och de dåliga kläderna hade jag på mig. Så jag var faktiskt dyngsur. Simon klarade sig bra. Han var väl omhändertagen. Han hade regnkläder och så vidare. Och vi var där hela dagen. Och innan vi åkte så sa Anna till mig: håll nu ett öga på honom. Självklart. Det ska jag göra, sa jag. Och det gjorde jag faktiskt. I säkert 8 timmar. Men vi var där i 9 timmar. Lite mer. Och det inträffade någonting som var lite intressant faktiskt. Sådär ur ett perspektiv. När man är förälder. När man har ett barn som man älskar. Och det var att han försvann. Faktiskt. Simon, min son. Han försvann. Och då står man där. Tillsammans med hur många tusentals människor det nu var där. Och man börjar titta liksom. Jag vägen. Är han i stridsvagnarna där borta? Nej, han kanske är där vid luftvärnskanonerna. Eller han kanske är där vid polistältet. Eller han kanske är där. Han kanske... Ja, vad är han? Har han klättrat in i någon bil kanske? Någon sån här jeep eller någonting. Man går och tittar. Vad är han där? Men vad är han? Och efter en halvtimme. Då är det lite spännande. Helt plötsligt då börjar pulsen faktiskt slå. Va? Då börjar man tänka. Kan man ha tagit honom? Bara gått ut liksom med honom. Låtsas att de var hans pappa. Försökt röva bort honom. Och gå iväg liksom. För i början precis när han försvann så tänkte jag. Som jag har sagt till honom så många gånger. Fattar han inte. Han kan inte bara göra så här. När kommer han ska smiska skärpen på honom liksom. Men efter en halvtimme tänker man så. Då är det någonting annat. Liksom. Då spelar det nästan ingen roll vad han har gjort. Utan då kanske han är borta. Va? Vad gör man då? Då står man där mitt på ett fält. Så, på en gräsmatta. Det är tusentals människor runt omkring. Men din son är inte där. Den du älskar mest liksom, här på jorden. Han är inte där. Då tänkte jag. Jag får ju efterlysa honom då. Helt enkelt. Jag måste ju göra en anmälan om att han faktiskt är försvunnen. Och då går jag till polisen som är där. De hade ju upprättat ett område där jag säger hej, hej. Jag har tappat bort, jag har slarvat bort min son. Säger jag. Jaha. Hur länge sedan då? Ja, det är nog en halvtimme sedan. Jaha. Så polisen, för det är ganska lång tid. De flesta föräldrar går ju dit efter 2 minuter liksom. För att då känns det som att det går till 4 timmar. Liksom. Men jag har letat överallt där vi var. Och sen en radio på säkert 100-150 meter. Jag har faktiskt kollat överallt. Jag har lyft på varenda grässtrå. Tittat, är han där? Va? Ja, då får vi ropa ut honom i högtalarna. Liksom. Så att vi får honom till rätta. Det är nog ingen fara, säger polisen. Då. Det är ingen fara. Det brukar inte vara någon fara. Ja, vad de brukar. Ja, men jag liksom allvarligt talat. Det är min son vi pratar om. Ja, men vi fixar det och så står vi där och pratar lite grann då. Hur ser han ut? Ja, han har svarta byxor, regnbyxor och han är blond. Ja, men det är min son liksom. Klart jag efterlyser min son bara. Ja, men det vet ju inte alla andra vem han är. Ja, men alltså han svarta byxor, svart jacka, gråa sådana här revärer här liksom, streck. Och jätteblont hår. Han heter Simon också heter han, det kan man bara säga liksom i högtalen. Under tiden vi står där så hör man långt runt ifrån. Pappa! Då är det 200 meter. Han skriker i höga sky. Och kommer springa så här över fältet. Mot mig. Liksom. Och polisen och militären. Det var ganska många som blev engagerade då helt plötsligt. Och han kommer springa så här bara. Fram till mig. Va? Och springer rakt fram i mina armar. Och bara, åh pappa. Och då tänkte jag, vad ska jag göra nu liksom? Ska jag skälla ut han direkt? Och säga, slita tag i han liksom över axlarna. Ruska han lite grann. Titta han djupt i ögonen och säga, du gör aldrig om det, gosse. Gör aldrig om det. Spring aldrig iväg så på det viset. Och skälla på honom inför alla de andra. Va? Eller ska jag vara glad för att han har kommit till mig? Liksom, hur gör jag? För jag vill ju inte att han nästa gång det händer, för jag vet ju att det kommer att hända. Då vill jag ju inte att han liksom, nej, jag vågar inte springa till pappa för att då kan han skäller bara ut mig. Jag stannar här där. Jag måste ta emot honom. Och jag tänkte detta när jag var där. Och sen det som inträffade, och det här talade till mig, så hela skriften på något sätt blev, jag ska läsa för er sen. Men polisen som stod jämte här då och tittade på det här scenariot. Fadern, sonen. Polisen går fram så här, och detta är en bild va, han går fram så, eller det var faktiskt en hon. Så gör du inte om. Ska lyssna på vad din pappa säger, säger polisen. Och jag står jämte så och nickar bara, och tycker att det är fantastiskt att faktiskt polisen tar ett sånt ansvar. Och man ser Simon titta liksom upp mot polisen, och skäms ju något vansinnigt. Ja, säger han, så börjar det komma lite tårar på honom. Men han står ändå kvar med mig hela tiden. Ja, men det är bra. Nu är det lugnt. Nu är jag glad liksom. Nu har jag min son här. Jag är din pappa, Simon, säger jag. Du är min son. Du kan inte bara springa iväg. Så då blir pappa jätteledsen. Jag vill ha glass, säger han då. Ja. Ja, du ska få en glass. Du ska få en glass, men du måste förstå att det här liksom, ja, vi pratar inte om det, Simon, men du får en glass får du. Och ha den här bilden klara i sinnet, va? Och så läser vi då, ni kan säkert gissa liksom, Lukas 15. Vi läser den. Lukas 15. Elva. Vidare sade han, en man hade 2 söner. Lukas 15:11. En man hade 2 söner. Den yngre sade till sin far, far, ge mig min del av egendomen. Då delade han sin egendom mellan dem. Och kort därefter så packade den yngre sonen ihop allt sitt. Och for långt bort till ett främmande land. Och där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt så kom en svår hungersnöd över det landet. Och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha velat äta sig mätt på de fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sade: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. Nej, jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och han gick till sin far. Medan han ännu var långt borta så fick hans far se honom och förvärmades över honom. Och fadern skyndade mot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Och sonen sade till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare: men skynda dig nu, ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Till min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen och festen började. Det här är väldigt, väldigt intressant. För det som jag fick uppleva då i den här lilla händelsen, det var ju att jag fick se lite grann av mitt eget hjärta. Precis när Simon försvann så blev jag arg. Efter ett tag så övergick den vreden i förtvivlan. Och efter ytterligare ett tag så hade jag bara en längtan. Jag måste få tillbaka min son. Det går ju inte detta. Han kan ju inte vara borta. Och han kommer tillbaka och han kommer springande tillbaka. Och då var jag så bruten så att jag tog emot honom med öppna armar. Helt förkrossad, helt utlämnad på ett sätt. Och jag bad till Gud och sa att Gud, låt inte mig bli en del av statistiken här nu. Jag är annars en sådan som inte säger: det händer inte mig. Jag hatar att säga det, för att det vet inte jag nämligen. Det är bara Gud som vet att han kanske har planerat det sin 150 miljoner år tillbaka. Att det här ska hända just det. Okej, då måste jag ta det. Om Gud har gjort så, då måste jag ta det. Då är det från Gud. Men Gud, låt inte det vara denna dag. Och han kommer. Och då tar jag emot honom med öppna armar. Det finns bara nåd för mig. Det fanns ingen bestraffning som jag ville bestraffa honom. Men hos polisen, hos lagen som står här jämte. Lagen har ju en makt, va? Lagen har en kraft. Hej. Lagen har en kraft. Och den kraften är att undervisa oss om synd. Och det var exakt det som hände, va? Polisen ställde sig så med fingret. Du, så gör man inte. Hos mig fanns det ingenting sånt, för jag var så glad. I början fanns det. Då fanns det väldigt mycket vrede och ilska. Men inte sen. Inte när jag hade återfunnit dem. Då fanns det inget sånt kvar alls. Då fanns det bara tack. Äntligen. Han är tillbaka. Och lagen säger: nej, så gör man inte. Det gör du aldrig om. Ja, så du vet det. Det fanns ingen kärlek hos lagen. Utan det fanns bara lagen. Och vi kan läsa då, för att göra det väldigt klart för oss alla som sitter här, att det är inte så att lagen har tappat eller att lagen är meningslös. Jesus säger själv i Matteus 5:17: jag tror inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att fullborda. Och i Lukas 16 så säger han, i Lukas 16:17: Men förr kommer himmel och jord att förgå än att en enda prick av lagen sätts ur kraft. lite dålig översättning i svenskan där det står egentligen att det är lättare att få hela himlen och jorden att förgås än att sätta lagen ur kraft. Och vad är då lagens kraft? Lagens kraft, det är faktiskt att upprätthålla ordning. Och den är också ett verktyg, lagen är också ett verktyg för Gud och även för överheten i det land vi bor. Men för Gud, lagen är en kraft, ett verktyg för Gud att överbevisa om synd. Och varför då? Jo, för att alla människor ska stå till skuld inför Gud. Alla människor ska stå till skuld inför Gud. Romarbrevet 3:19. Så där är lagen ett måste. Den kommer inte att förgås bara för att vi bryter den. Om jag så syndar varje dag så kommer inte lagen att försvinna. Och jag syndar varje dag. Lagen försvinner inte. Däremot överbevisar den mig om synd. Gör det. Och den är ett verktyg för Gud. Han använder den klart och tydligt på mig. Igår då. Att jag blev ju bruten. Jag drogs ju till vrede. Och det står också, jag vet inte om jag kommer ihåg. Det kanske någon som vet, men det står att lagen framkallar ju vrede. Jag måste se om jag hittar den alltså. Det var precis det som hände. Att jag blev ju först, alltså Simon sprang iväg, han hade gjort någonting fel och jag blev vred, arg. Och skulle genast verkställa dem. Vad hände nu? Här. Romarbrevet 4:15. Lagen åstadkommer ju vrede. Men där ingen lag finns, där finns inte heller någon överträdelse. Och efter en halvtimme, när Simon var försvunnen, då hade jag inte lagen för mitt sinne längre. Det var inte det att han har gjort en överträdelse som var det hemska, utan det var det att jag hade inte min son. Han var borta. Han var försvunnen. Vad är han? Han var liksom, och då hade lagens kraft var borta där. Det var inte frågan om en överträdelse. Det var en fråga om att jag ville ha min son. Jag hade redan förlåtit honom. Det gjorde jag ju direkt. Och framförallt sen när han var borta. Då var jag berätta för honom så här. Mycket har jag förlåtit dig. Du måste komma tillbaka. Du måste komma här nu. För att jag klarar liksom inte detta annars. Jag måste ha. Och det fanns liksom. Det fanns ingen lag som ville vredgas. Det fanns ingen lag som hade överträtts kvar längre. Utan det fanns bara den här längtan. Det fanns bara kärlek kvar. Det fanns bara nåd. Det fanns bara barmhärtighet. Och om jag skulle förstå detta på riktigt, vad det är Gud har gjort, gör i mitt hjärta varje dag, och hur många gånger jag springer iväg och ni springer iväg liksom. Man är ute där i sina tankar, i sitt hjärta, i sin längtan, i sin kärlek, i sin allting man har, i sitt hopp. Vilket hopp har man egentligen? Har jag ett hopp om att få ett bättre jobb, eller har jag ett hopp om himmelriket? Och jag säger inte att man är så när vi alla jobb. Jag längtar igen mig efter ett bättre jobb, kortare arbetstid, allt det här, va? Det timliga, det jordiska. Men egentligen inför Gud, vad är det jag längtar efter då? Jag vet ju vad Gud längtar efter. Om vi läser till exempel Paulus, han skriver så här i Romarbrevet 3:28. Men vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro utan laggärningar. Utan polisen som säger, ska du lida nu eller?
Ja, det gör jag. Jag lider nu. Annars åker jag i fängelse.
Och sen går det några år och sen så lider man inte och så åker man i fängelse. Så får man sitta av sitt straff och så kommer man ut därifrån. Är man rättfärdig då?
Nej.
Det är man inte. För inför Gud kan du aldrig sona dina brott. Det spelar ingen roll vad du gör. Du kan aldrig betala för det. Det finns bara en som kan göra det. Och han har gjort det. Och han har kommit för att uppfylla lagen. Att fullborda verket. Så att liksom, vi är ju fria under nåd. Lagen kom genom Mose, men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Kolosserbrevet 3:3, vi är dolda i honom. Vi kan läsa den klassiska Galaterbrevet, va? 2:19. Jag har genom lagen, det är Paulus som skriver, till jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag ska leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig, och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus dött förgäves. Och jag tror att Gud ser, eller jag vet att han gör det i mitt liv, att han ser allvarligt på om jag drar mig till att använda lagen. Att om jag drar mig till att använda lagen för att överbevisa någon om synd, då sätter jag en etikett på mig själv och säger, det är jag som är Gud. Här är det jag som kan lagen. Ja. Det finns ett annat folkslag som gjorde det ungefär för 2000 år sedan. Om ni kommer ihåg de fariseerna. Om jag säger jag ska använda lagen för att överbevisa någon om synd. Det kan ju vara en kristen broder eller någon ute i världen. Då försöker jag vara Gud för den människan. Och det är jag inte. Jag är bara en vanlig människa. Förlåten. Av tro. Och det jag kan förmedla, det är faktiskt kärlek. Det är jag fri att göra. Gud har till och med gett mig ett mandat att visa kärlek till din nästa, till dig själv. Och till alla andra, dina barn, din fru, dina arbetskamrater. Du kan visa kärlek. Det är du fri att göra hur mycket som helst. Men att du går till lagen, Magnus, och försöker använda den. Den som du har dött bort ifrån, va? Jag tror att Paulus förstod det här när han säger, jag förkastar inte Guds nåd, va? För att om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Och jag vill inte stå och titta Gud rakt in i ansiktet och säga det. Att din son dör förgäves. För att jag drar mig till lagen hela tiden. Jag drar mig till att döma. Och säga till min son, nu har du varit jätteolydig. Och jag säger inte att du inte ska säga det. Men ni förstår, det här är väldigt, väldigt svårt så, att veta. Liksom, hur gör man? Om vi läser mer. Romarbrevet 6:14. Synden ska inte vara herre över er. Till ni står inte under lagen, utan under nåden. Och det är så lätt att glömma. Det är så lätt att glömma. Men jag är bara en vanlig människa. Och igår så var jag så oerhört snar till vrede, precis när han försvann. Men efter en halvtimme så var jag väldigt snar och väldigt inställd på att bara få honom tillbaks, bara berätta för honom, jag älskar dig liksom. Och jag tror att Gud, jag menar, Jesus överger de 99 för att gå efter den förlorade. Så är det, va? Han, vi kan ha världens största kyrka här, så kommer ändå Jesus att gå ut på stan liksom och leta upp en förlorad själ. Det är det han vill. Han vill hitta den förlorade. Och för min del, jag måste inse det. Att det är därför liksom Jesus dröjer, va? Det är därför han dröjer med att säga att nu ska jag stoppa lagen. Och sen ska vedermödan inträffa i 7 år. Sedan ska 1000-årsriket pågå. Sedan ska allting upphöra. Alla ska kastas i helvetet som inte tog emot mitt glädjens budskap, säger han. Sen är tiden slut och sen infinner sig evighet. Och då finns det ingen lag som kan framkalla vrede längre. Och det finns egentligen inte nu heller. Men i vårt kött så regerar ju synden. Ni kommer ihåg pastor Mikaels predikan. Kanske det bästa som har predikats på 100 år i det här landet. Förra söndagen var det. Fullständigt fantastisk predikan. Liksom. Och det är där jag måste se mig själv i den här. I det fullbordade verket. Lagen har vanmakt att framkalla det som är gott. Lagen kan inte framkalla det som är gott hos människor. Det spelar ingen roll hur många poliser som pekar finger, så kan det inte framkalla det goda. Däremot nåden överbevisar oss. Guds godhet överbevisar oss. Och vad tror ni nästa gång händer när Simon springer iväg? Då kommer han att tänka så här istället. Jag ska nog inte gå iväg, så för pappa blev så ledsen sitt förra gången. Så jag vill inte göra han ledsen, för han älskar ju mig och jag älskar ju honom. Jag vill inte göra honom ledsen. Jag går inte så långt. Jag kanske går liten bit iväg. Men jag är ändå fri liksom, för jag är ju min egen. Men jag vill inte såra honom. Hade jag smiskat hans skärp och sagt, jag har aldrig om det, nu får du utgångsförbud i 2 år. För så kändes det i början. Han har aldrig kommit tillbaka till det. Nu springer man väl inte till något sådant. Den förlorade sonen kommer springande tillbaka till fadern. Fadern nämner inte ens. Sonen hade ett försvarstal där han tänkte säga, jag var son och son syndare, Gud, och sen så gjorde jag detta och detta. Och det fanns 1000-tals saker, Gud, som jag gjorde fel mot dig i Lukas 15. Fadern lyssnar inte, han tittar inte ens på sonen i det läget, för då vet han, jag har min son här, när han säger till, nu är det fest. Nu är det dags. Ut med gödkalven, på med de dyraste kläderna. Här har du ringen som säger, du är min son för alltid. Du kan aldrig någonsin gå förlorad. Jag älskar dig. Nu är det, nu. Och lala, hoppa av, glädje. För nu är han tillbaks liksom. Och sonen står där, men jag är syndad. Och det, vi som kristna, vi kommer att finnas. Liksom vi är där. Spelningen har varit frälst i 40 år, eller 50, eller 100 år. Det är ingen som har varit frälst i 100 år innan. Men liksom att, så kommer jag ändå på något sätt att vilja hitta på massa förklaringar, va? För att jag gjorde sejus, eller det blev så fel, va? Men det var inte bara mitt fel, utan det var lite grann att det hände så här, va? Och när Simon kommer tillbaks till mig, det första han säger då, först är det, åh pappa, jaha, hej Simon, vad har du varit? Och då svarar han inte så. Men det spelar ingen roll, säger man. Det gör ingenting. Du är tillbaka nu. Det är bra. Ja, men pappa, jag var tvungen att springa iväg. För Joe Labero var på scenen och han skulle skita någon. Så jag sprang iväg. Då hade han en sån här utvisning med trollkonstnärer och sånt. Men det spelar liksom ingen roll vad han hade sagt. Han kunde haft vilken ursäkt som helst. Det hade inte spelat någon roll. Han kunde hitta på vad han hade velat. Så hade jag ändå bara velat ta emot honom och öppna honom och säga, kom nu min son liksom, nu är du tillbaka, tack liksom, gode Gud, då kommer de mer flygplan. Och liksom, är ni med i tanken hur allting bleknar, hur liksom ens egna övertygelser som man tycker man har, de bleknar ganska rejält när tanken på att du har förlorat någon infinner sig. då är man inte så snar till. Alltså jag skulle gått över, jag skulle gjort vad som helst för att få tag i min son. Hade de sagt, men du måste synda då i 400 dagar, Magnus. Ja, men då gör jag det. Jag gör vad som helst. Jag gör vad som helst. Till och med han som var syndfri sa, jag gör vad som helst. Jag tar till och med på mig deras synd, deras överträdelse gentemot dig, fadern, i min egen kropp. Och så dör jag på korset för dem. Jag får all deras synd i mig, säger Jesus. Och sen hänger jag på korset. Bara de kommer tillbaka. Ska det vara så svårt att förstå för oss att Gud älskar oss? Det är helt... Tänk vilken grej att han gör detta för oss. Han som inte visste av synd blev till synd. Och dog döden på ett kors för våra överträdelser. Och vi springer runt här så många gånger och brottas med detaljer och det bara bleknar ju inför det fullbordade verket. Och allt detta står att finna liksom i Bibeln. Det har funnits i 2000 år och det finns i varje hem i det här landet. Står det en Bibel på bokhyllan. Och ingen vet om det. Liksom. Än vi ingen. Alla här inne vet det. Men återigen, det är inte så att jag vill ta bort lagen. Lagen försvinner inte, va? Bara för det. Men den blir helt klart underordnad. Guds kärlek. Guds nåd. Guds barmhärtighet. Han tittar inte på oss som om vi vore syndare. Han tittar på oss som våra, liksom, vi är hans barn. Vi är hans älskade. Vi är hans ögonsten. Liksom han blir helt överlycklig när han tänker på oss. Och när han får träffa oss och får vara tillsammans med oss. Och när vi springer iväg så bara längtar han. Vad är de? Jag måste... Så fort jag ser honom ska jag springa tillbaka till honom. Och ta emot honom med öppna armar. Liksom. Jag menar. Om man sen läser. Vi tar Johannes. Så tar vi vers 3. Så tar vi vers 16. Ty så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom. Inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen. I vers 17. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att göra världen, för att världen skulle bli frälst genom honom. För den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror, han är redan dömd. Eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Amen. Så Herre, vi tackar dig för din kärlek som inte går att förstå med bara mänskliga tankar. Och det är knappt jag förstår den, fast jag kan läsa om det i ditt ord, Herre. Men tack Jesus för allting du har gjort. Och tack att du har verkligen förlåtit oss alla synder som vi har gjort och de vi gör idag och de vi kommer att göra här. Och det kan vi inte vara, vad ska man säga, stolta för eller att på något sätt våga. Nej, men i så fall, då kan jag gå ut och synda ännu mer. Nej, det kan jag ju inte. Jag vet ju hur ledsen du blir och hur mycket du älskar oss. Om du sitter här idag och du inte har tagit Jesus in i ditt hjärta. Så be denna bönen att Jesus, förlåt mig mina synder. Jag var förlorad. Men genom tro på dig Jesus. Så vill jag bli frälst och komma till himlen när jag dör. Och tror ni på det så är ni frälsta. Och ingen kan stjäla det ifrån er. Ingen kan stjäla frälsningen ifrån er. Inte någon. Inte ens du själv. Vad ber Jesus att vi skulle ha styrka och mod och brutenhet att våga leva i det fullbordade verket, att våga leva i nåd och barmhärtighet, att våga visa förlåtelse mot oss själva och mot våra nästa. Vi skulle våga visa glädje här, att vi skulle kunna förstå att leva i frihet. Tack, jag prisar dig för det, Jesus. I ditt namn. Amen. Okej, ska vi ta upp en kollekt? Vilken gåva.